Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Islossning görs möjlig tack vare Electrolux Home Skellefte.
Islossning. Hockeysnack från Norran med Adam Savonen och Arvid Marklund.
Ja, välkommen hit till nya podcasten Islossning och vi säger extra välkommen till sportchefen i Skellefteå AIK, Niklas Lundqvist.
Tack för det.
Ha en klassisk fråga, vi börjar simpelt. Hur känns det?
Ja, men det känns mycket som känns bra. Det var en hektisk tid här inför trading deadline och det hände mycket, mycket matcher och alla lag är igång. Men det är ju en häftig tid på säsongen då det är mycket som ska avgöras. Så att, mycket känns väldigt bra. Tabelläget gör också att man mår bra. Så att vi ser med tillförsikt fram mot framtiden.
Ja, det är mycket som är bra för er och vi kommer att prata mer om det sen. Men innan vi drar igång med själva intervjudelen här och pratar lite mer om dig Niklas och om Skellefteå AIK så tänkte jag att vi ska ha lite faktakoll. Alla vet ju typ vem du är men du kanske inte har full koll med allting. Så vi börjar fullständigt namn.
Ulf Niklas Lundqvist.
När och var är du född?
1973 i Piteå.
I Piteå, det är viktigt.
Ja, det är viktigt.
Jag tror också, jag är också född i Piteå, så där har vi någonting gemensamt. Ja. Jag är ju norrbottning. Yes. Längd?
1,83. Mätt mig faktiskt igår till och med.
Okej, då har du koll kanske på vikten
också. Jajamän, tyvärr. 85 pannor.
Ja, men det är väl ungefär där man ska ligga, eller?
Skulle kunna vara något kilo mindre, men helt okej.
Okay. Ja. Hur ser civiltillståndet ut då?
Civiltillståndet är att jag är... nästan ensam. Nej, men jag dejtar en kvinna. Men separerade för ungefär 4 år sedan nu.
Okej, okay. Sen har du ett par barn också. Berätta där.
3 barn. En dotter Moa som är 23. Så har jag Nils i USA som är 21. Och så har jag en dotter till som heter Lisa som är 16.
Mm. Favoritmusik och något sånt?
Inte någon jättestor intresse musik. Jag lyssnar på en del musik. Och då kanske jag faller för typ... Lisa Nilsson, Whitney Houston i gamla goda tider. Gillar också den här som sjunger låten Svag, jag vet inte vad han heter ens. Men,
Victor Leksell.
Exakt, typ sånt.
Mm. Inte intro till Skellefteå AIK alltså?
Det är helt okej det också. En allätare.
På tal om allätare, vad har du för favoritmat då?
Jag gillar mycket olika maträtter, men en god köttbit med god potatis med ett gott vin är väl aldrig fel.
Ja, precis. Och framförallt en fredagkväll, då är det ju perfekt.
Ännu mer harmoniskt, ja.
När du var liten, vad ville du bli då när du blev stor?
Jag hade ganska tidigt bestämt att jag skulle jobba med ekonomi och bli revisor. Om jag inte skulle bli något med hockeyspelandet. Så det var väl de två grejerna jag siktade tidigt på.
Mm. Och sist men inte minst, moderklubb.
Moderklubb, DG Rängets IF utanför Piteå. En liten del av Piteå som ligger nära Smurfit Kappa, där vi hade en egen rink, en egen liten förening som nu inte finns kvar längre. Men där har man tillbringat mycket tid på Månskensrinken som vi kallar, det var inte så bra belysning där. Så att, men där har man tillbringat mycket tid.
Mm. Ja, men härligt med lite historik och bakgrund. Då går vi vidare, Adam.
Ja, apropå bakgrund, du är ju faktiskt också en gammal hockeyspelare, även om de flesta idag känner dig som en hockeyledare helt enkelt. Men som hockeyspelare idag så sägs det att du var en ganska stor talang när det kommer till den fysiska biten. Du var en skridskovirtuos, enligt många, däribland din gamla tränare Lasse Lindgren.
Ja, men skridskoåkning var väl en del av styrkan. Lärde mig åka fort bra skridskor och kunde leva mycket på det. En nackdel med att vara en bra skridskoåkare som ung är att man kanske inte utvecklar andra kvaliteter som händer och andra saker. Men en rappskridskoåkare, ja, det kan jag nog tycka är rätt.
Var det ren talang eller tränar du mycket för att bli snabb?
Nej, men jag tränar mycket genom åren. Jag älskar att träna och lekt idrott, så att jag tränar mycket. Jag tror jag var en del av framgångsfaktorn att jag ändå kom där jag var. Uppväxt lite så att man vill man bli någonting så får man lära sig göra rätt för sig och då måste man jobba hårt. Och jobbar man hårt så kan det leda till framgång, ungefär så.
Du var väl ganska stark också, jag har förstått, både i benböj och frivändning och bänk och så?
Ja, men i division 1 mot Matt tror jag att jag hade rätt schyssta värden. Så att, ja, men jag gnuggar på rätt bra. Jag hade förmånen och ganska tidigt få en kille som heter Lasse Hägglund som sommartränare som också jobbar sen i Luleå Hockey ett antal år. Som skolade in mig kring träning och seriositet. Och, ja, men jag tyckte det var kul att hålla på med stången och vi var ett gäng som körde på rätt bra där på division 1 mot Matt i Piteå. Så att, ja, gillar gymmet en gång i tiden men inte längre lika mycket tyvärr.
Och då är det kanske jag som ska bryta in här. Så får inte, Adam ställer ju alltid den här frågan. Men då kanske jag ska, han är ju en gymfreak, har ju blivit det här, min kollega. Så att, hur mycket har du tagit i bänkpress? Det brukar ju vara Adam som ställer den frågan.
Ja, nej, men jag tar 125 i bänk, så är väl helt okej.
Okay. Ja, då ligger du fortfarande en drygt 20 kilo före dig, Adam, visst?
Någonting så. Helt klart. Alltså jag tar över 100 idag, bör nämnas. Fast det var en parentes. Vilket rekord av styrkeövningar är du mest stolt över? Är det bänk eller har du någon annan övning du är mer stolt över?
Ja, men frivändning slet jag upp. Jag tror det var 122,5 eller 125 där också. Så det var jag länge riktigt bra. Sjukt trött däremot att min son knäckte mig här innan han for över och tog 132,5. Jag har alltid kunnat vara bäst på det, men jag är även slagen där. Så det känns lite surt. Men så är livet.
När du växte upp och i Piteå så Piteå hade ju fantastiska framgångar med att få fram hockeyspelare, inte minst under 70-talet där Micke Renberg födde 72, Thomas Holmström födde 73, Mattias Ölund födde 76 och sen har det kommit både före och efter hockeyspelare. Men just under den där eran, vad var det som gjorde att Piteå var så framgångsrika på att få fram hockeyspelare?
Ganska klurig fråga så, men just den generationen som kom där så fanns det mycket duktiga ungdomsledare. Det fanns bra förutsättningar att träna. Många som brann mycket och tränade mycket. Micke Renberg är en sån. Jag hade själv förmånen spelat där med Thomas Holmström och var med då. Ölen kom upp också. Alltså, bra killar som älskar hockey, som verkligen älskade att träna. Och med bra ledare och i bra miljöer så fick många på god utveckling. Så att, ja. Sen att det kommer så där i sjok, det är som svårt att förstå varför det blir så. Men om det finns många spelare som triggar varandra så tror jag också att det kan bidra på ett positivt sätt.
Hur länge spelar du i Pite? Du finns ju inte med på Elite Prospects. Dina siffror finns inte med.
Nej, exakt. Nej. Det är lite synd i och för sig. Nej, men jag pluggade ju då i Luleå till civilekonom. Och då jag hade gått ut den skolan så fick jag möjlighet att flytta ner och spela Division 1 Hockey i Lidingö. Tog den möjligheten. Spelade ett år där. Och då var jag ju 24 tror jag att jag var då. Kom hem, körde en säsong till, men efter det så vart jag som äldst i gruppen och vart ganska ensam. Men så skulle vi köra igång fysträningen och här var jag och bara junioren ungefär på plats. Och då kände jag att, ja, så fick jag lite problem med lite små skavanker också. Jag hade problem med baksida lår framförallt som gjorde att det tog lite slut. Då. Så att, ja, men det här var tufft, jag älskar hockey så, men till slut kände jag mig, vi fick vårt andra barn där också i samband med att jag slutade. Så att det vart som en naturlig process att dra ner på tiden med hockeyn och så fick jag ett bra jobb också då, så att då fick jag satsa på den civila karriären ett tag.
Ja, apropå det, du var en talangfull hockeyspelare men rent civilt så känns det som att du har haft en ännu mer spännande karriär där.
Ja, men jag har fått göra en bra resa. Kom ju in i revisionsbranschen då faktiskt där jag flyttade ner till Stockholm och de hjälpte mig med jobb där på Deloitte som hette en gång i tiden, revisionsbyrå där nere. Flyttade upp till Piteå, hamnade på PVC. Jobbade där ett antal år innan då en god vän hörde av sig och ville ha över mig till ett annat bolag som heter Ernst & Young. Då var för övrigt Micke Engström. Och på den vägen hamnade jag där och där fick jag göra en riktigt god resa och jobba många år. Fick sista åren vara kontorschef fast den jag inte hade någon titel. Alltså jag hade inte titel auktoriserad godkänd revisor men fick ändå chansen att vara kontorschef där. Roligt, inspirerande. Sen fick jag då chansen också att jobba på IT Energi efter det. Ja, men det här var också en spännande resa att komma in i den kommunala världen. Lite annorlunda, lite längre beslutsvägar men ett grymt gäng jag fick jobba med där. Så också otroligt inspirerande och häftig resa vi fick göra där tillsammans igen. Många bra människor.
Mm. Och sen vet vi att resan tog ju fart och gick vidare 2018 december när du presenterades. Faktiskt, du dök ju upp där i ett studioprogram uppe hos oss när P.A. Isasson kom upp med den nya sportchefen i Skellefteå AIK, vilket var en chock i sig. Vad minns du om just den tiden när du klev på ditt nuvarande arbete?
Ja, men alltså, jag hade tidigt bestämt att jag skulle lägga mycket tid på hockey för att jag älskar hockey. Jag fick en son som var intresserad. Jag försökte med mina tjejer också att få dem att börja på med hockey. Men min son började brinna för det då. Och då bestämde jag att jag hade satt som något internt mål att jag ska försöka jobba med hockey innan jag är 45 på heltid. Hade en del förfrågningar från lite olika håll. Där jag kunde ha fått chansen tidigare, men både familjesituationen och annat gjorde att det var lite svårt att få till. Men då dök den här frågan upp, ja, lite så där från luften får man väl ändå säga. Men naturligtvis spännande, inspirerande. Ja, men såg ändå en stor möjlighet att kunna göra någonting bra. Fundera naturligtvis ganska mycket när man fattar ett sånt beslut, ett ganska avgörande beslut att säga upp sig från ett bra civilt jobb. Mm. Och byta bransch, om man hade inte jobbat i den branschen heller på den nivån i, överhuvudtaget. Om man hade hållit på med mycket hockey, men aldrig på den nivån. Men jag kändes ruggigt inspirerande att få chansen. Så att det var svårt att säga nej. Och så här i efterhand känns det ju magiskt att jag fick den möjligheten. Så jag är ruggigt tacksam att jag tog chansen och att jag fick chansen.
Var det lite skräckblandad förtjusning på något vis?
Ja, men lite så alltid om man ska in på, på en ny bana och ta någon erfarenhet från det jobbet. Men att omge sig med bra människor har också varit en del av tror jag, min lilla styrka att kunna göra det. Både det jag var på Ernst & Young och det jag var med Pete Energi. Att omge sig med riktigt skarpa människor som kan tillsammans hjälpa till att dra lasset. Och där hade ju sån otrolig förmån att tidigt komma i kontakt med Erik Forsell i det här caset. Så att det har varit ju riktigt bra. Jag är otroligt stimulerande för att jobba med honom. En riktigt skarp kille.
Mm. Och ni har ju förlängt era kontrakt här. Du har ju förlängt till 2024 och han till 2025.
Mm.
Det måste ju vara ett bevis på att ni trivs ihop och trivs med era arbeten.
Jo, men alltså, våra arbeten är ju magiskt roliga. Alltså, det är kul att sätta sig i bilen och åka på jobbet. Och, alltså, utmaningen för mig som då man jobbar med sådana här saker är att man tycker det är så kul att jobba som man har svårt att koppla av någon gång. Alltså, här som 24-7, men ska man gå 24-7 över tid så kommer det bli slitsamt. Så att nyckeln till framgång är att hitta vägar, att hitta balans i livet. Och det är väl det som är svårt också då jag har levt en del själv också. Då har man ju hur mycket tid som helst och där är hockey och så är det hockey och så är det ännu mer hockey. Mm. Och där här är väl det jag får jobba med just nu, att hitta balansen. Men det är ju angenämt om man längtar till jobbet varje dag. Så att det är ju få förunnat att ha
det
så.
Men det blir väl lite så också kan jag tänka mig, när man har sitt största intresse, det är också arbetet. Det går ihop liksom. Så är det ju inte för alla.
Nej, men det är ju precis så det är. Alltså man får jobba med det man älskar. Man tycker att det är kul att se hockey. Man kan se ännu mer hockey. Så att, nej, men här får förunnat att ha ett arbete där man verkligen får jobba med det man älskar egentligen.
Vad skulle du säga, vad är storheten med Erik Forsell då?
Ja, men alltså, att jobba med människor som är lite smartare än en själv är ruggigt utvecklande. För då får man får vara skärpt hela tiden. Och jag menar, vi tycker olika och vi argumenterar. Och man får verkligen, ska man argumentera får man ha torrt på fötterna. Det är jätteofta vi tycker olika och vi hittar ofta vägar till konsensus. Eller alltid i stort sett, men det blir ändå bra dialoger. Och ska man dialoga med någon som är skarp, då får man vara skärpt. Och det är inspirerande att få vara det.
Mm. Apropå hockeyledarbakgrunden så lades den också i Piteå där du jobbade inom Piteå Hockey som ledare också. Vad kan du berätta om den tiden? För den har du väl haft en del glädje av nu också, kan misstänka.
Ja, men alltså, jag har ju lagt väldigt mycket fritid på hockeyn då jag hade mitt civilarbete i Piteå. Och ja, alltså, jag har försökt att jobba, svårt att säga, så lite som möjligt. Men jag jobbade inte mycket över tid under min tid på Ernst & Young och på Piteå Energi, utan man försökte använda all tid i övrigt till familj. Men det har varit väldigt, väldigt mycket hockey. Och förutom då att vara tränare för ungdomslaget där jag hade min son, så tog jag på mig lite kanske för mycket roller om man säger backspegeln. Men naturligtvis har jag också utvecklat mig på många sätt utifrån hockeyvärlden. Men att både vara ungdomsansvarig, vara ansvarig för ett lag, vara tv-puckledare. Alltså, man var i många syltburkar samtidigt. Men också något troligtvis oerhört inspirerande då man tycker någonting är kul. Så det har väl varit det som ofta blir min utmaning. Då man får passion för någonting så blir jag all in. Och så går man all in på många ställen och då blir det till slut lite tidsbrist. Så att det är väl det som är utmaningen med mig som person också lite grann.
Om du ska beskriva dig själv som ledare, hur beskriver du dig själv då?
Men jag tycker jag faktiskt förändras ganska mycket i mitt sätt att se på ledarskap. På den gamla goda tiden så var jag nog ganska rak och tydlig och inte så involverande. Men där tycker jag som jag har helt svängt. Försöker nu vara väldigt mycket mer involverande där människor får vara med och vara delaktiga i beslutsprocesser. Jag vet att det tar längre tid, det blir lite mer tungarbetat, men man får en helt annan, jag menar, man får med sig medarbetarna och spelarna på ett helt annat sätt om de får vara delaktiga i processerna. Och att vara i processen tror jag också det som utvecklar. Så att där har jag verkligen tänkt om. Men naturligtvis ibland faller man tillbaks i gamla hjulspår och kommer det fram ryggmässbeteende när man blir lite för rak. Men jag försöker putsa bort det och jag tycker ändå jag lyckas ganska bra med det. Men det finns fortfarande en del grejer som kan göras bättre. Och ibland behöver man ju också våga vara tydlig. Och jag säger, fast där man ska involvera så får det inte bli luddigt så. Utan man måste ha skarpa grova linjer. Men sen är det som ett tydligt ramverk, men att man inom ramverket ändå får jobba lite på egen hand så.
Att vara med i toppen och driva en förening, framförallt en elitförening, är bland det mest komplexa som finns enligt vad jag kan uppfatta. Och jag upplever också att det kanske till och med rent av är svårare än att jobba i toppen på ett ordinärt företag civilt. Hur ser du på ett sånt påstående?
Men jag kan förstå vad du menar, för att just om man jobbar i en förening som är blandning mellan affärsverksamhet kontra idealism, och så ska man som baka ihop dem tillsammans, så finns det ju en del utmaningar i den resan. Sen att vara i en sån här verksamhet där man är på elitnivå i SHL och med all den omsättning som innebär och alla de både möjligheter och utmaningar som man stöter på, då, så är det väldigt komplext. Det håller jag med om. Och i rollen där jag själv är nu som övergripande ansvarig, så blir man som man blir inblandad överallt och ingenstans. Så att ibland kan det liksom snurra till i poletten ungefär. Alltså, vad ska jag fokusera på nu? Och här är väl också en utmaning för mig att titta som, var ska jag lägga min tid? Och var är det viktigast för mig att lägga min tid? Och det får jag väl brottas lite med. Men här är som ett sånt här jobb. Det finns ju, alltså det går att jobba hur mycket som helst. Så att det är väl som det som är utmaningen då. Att först då, hur mycket ska jag jobba? Och sen var ska jag fördela tiden ungefär så. Och i en liten förening, alltså vi är ju inte den största föreningen heller. Om jag jämför med många av de andra föreningarna, så känns det ju som att de har större staber, de har mer personal på kontoret, mer på kommunikation. Alltså, vi driver ganska tajt. Men det är ju också för att vi ska kunna hålla ihop ekonomin och hålla föreningen i balans. Så att många jobbar mycket och jobbar väldigt, väldigt bra i vår förening, vill jag påstå.
Man kan väl också säga lite grann att det här är lite som en förening i ett nötskal. Att just på kontoret så tenderar det oftast att vara för få personer som behöver göra för mycket tid. Och det hänger ihop med hur balansen är i elitföreningar. Och det här är ju ingenting som är unikt för Skellefteå, utan så är det ju även i andra sporter och så vidare. Att det är egentligen feldoserat om man till exempel ska jämföra civilt, där de högsta cheferna har högst betalt och störst ansvar. Här är det ju spelarna som har bäst betalt, mest status, men är inte alls högst i hierarkin.
Ja, nej, men det är ju en intressant iakttagelse och jag ligger väl lite i det. En utmaning är att bygga upp en organisation runt om som verkligen kan utveckla och driva frågor som är viktiga för föreningen, men också för spelets utveckling, så att vi kan vara ett topplag över tid. Och att ha de resurserna och välja väg där, alltså ska vi lägga ytterligare pengar på en spelare eller ska vi satsa på att bygga upp mer stab runt omkring? Och det kan ju vara allt ifrån att man behöver mer sportsliga resurser. Nu är det ju mycket, som ni förstår, snack om analytiker och folk anställer sånt. Och där är ju Erik ett stort jobb idag. Men det behövs ju även mer kring medical team. Det behövs mer kring materialer. Det behövs mer kring fysteamet. Alltså var ska man som prioritera resurserna? Och det är ju det vi är tillsatta att göra. Men här är utmaningen att fatta de besluten. Och man skulle ju helst vilja ha mer resurser överallt. Det fattar ju alla. Men det finns ju en begränsning. Och då är det ju att våga prioritera, som också PA ofta uttrycker till oss. Att ja, men till jag och Erik, alltså, ni måste våga prioritera och gå på det ni tror på och det som känns rätt i magen för föreningens bästa. Och de orden har man ofta med sig då man kommer till sådana beslutssituationer, då blir mycket pengar som blir inblandade. Mm.
Vi tänker, apropå det då, så blir man nyfiken på hur, om du ska göra ett snitt, så här, hur många timmar i veckan lägger du ner på ditt jobb?
Ja, alltså, det är en svår fråga. Jag ser en hockeymatch en vardagkväll som igår, så jag vet ju inte om jag jobbar eller har fritid. Men jag ligger och ser hockey igår, men jag kan både se för att jag tycker att det är kul att se hockey, men kanske inte sitter och granskar jättemycket av spelet. Jag försöker mer njuta av att det är hockey jag får se. Men svår fråga, timmarna är ganska många.
Mer än 40 i alla fall per vecka.
Det kan man definitivt säga, ja.
Du, vi ska gå vidare till nästa del i programmet.
Fem tuffa.
Och det är alltså fem tuffa frågor med dig, Niklas Lundqvist. Är du lite redo? Du ska få plocka fram. Du har ju fått här två stycken skyltar. En röd och en grön. Och de är lite hemmasnickrade, så att vi, de här baksidan ska vi försöka visa så lite som möjligt i kameran här. Men ni som tittar på den här podden, ni kommer att förstå lite varför. Det är lite hemmasnickeri, men det är i alla fall en röd och en grön skylt. Och det här, så här funkar, du kommer på fem lite tuffare frågor. Du kanske tycker vissa är jättetuffa och vissa inte alls är så tuffa. Men du kan alltså hålla upp den gröna när det känns okej att svara på frågan. Och den röda när du säger, den här går vi vidare, det säger vi pass på. Och vi har ju satt en gräns att man får max passa på en.
Ja, den är tuff alltså.
Den kan vara tuff. Men tar du alla fem med grön skylt, så är det ju det lite extra, hedersamt. Ja.
Ja. Vad är priset för det?
Ja, vi får se. Kanske blir den där flaska rödvin och en köttbit då.
Ja, just
det. Ja, men ska vi börja då, ja. Niklas? Fem tuffa. Första frågan. Spelar Jocke Lindström i Skellefteå AIK nästa säsong? Och då får du först visa om du kan svara på den frågan eller inte. Grön skylt, ja.
Ja, men vi hoppas verkligen på det. Vi gillar Jocke, vi tycker att han fortfarande håller väldigt, väldigt hög nivå, och så är han ju så sjukt viktig för gruppen och hur han tränar. Han är ju ett proffs ut i fingerspetsen, så vi hoppas verkligen att han lirar med oss nästa år.
Ja, det var första. Den kanske inte var så tuff.
Nej, han var inte värst.
Nej. Om du behöver värva en spelare från Luleå Hockey, vem värvar du då? Först får du säga om du vill svara på honom.
Ja, men alltså, den vill jag nog passa på faktiskt.
Du passar på den. Ja, då har du gjort bort den redan alltså.
Tre kvar.
Ja, ja, då han passar på den. Då tar vi nummer tre då här. Mm. Vilket lag, om du fick välja, hoppas du åker ur SHL?
Ja, men om man fick välja skulle jag önska att Oskarshamn åkte ut.
Okej. Okay. Mm.
Alltså, svår resa, inte det mest publikfriande laget.
Mm.
Kort, koncist och rakt.
Ja.
Det tycker vi om.
Det var ju grön skylt på den.
Ja, precis.
Nu har du inget annat val, men du kan ändå hålla upp den bara för syns skull.
Ja.
Fråga fyra. Hoppas du att Björklöven går upp i SHL?
Ja, men den kan jag svara på. Ja, men alltså, jag har inget problem med att Björklöven skulle gå upp. Jag tror att det skapar ännu mer trigg för oss att göra saker ännu bättre. Det skapar en publikmatch och en atmosfär på ytterligare matcher som är bra. Men jag tror framförallt att det skulle trigga oss att bli ännu, ännu bättre. Alltså, det finns ju att Björklöven ska närma oss. Så att ur den aspekten så ser jag bara som en möjlighet.
Mm. Och femte och sista. Är du aktuell för jobbet som ny klubbdirektör?
Ja, den kan jag också svara på. Nej, men det är jag inte. Jag är inte aktuell för det jobbet. Fick en initial fråga om jag skulle vara intresserad, men tyckte att det var för långt från sporten. Så därför sa jag att jag inte var intresserad.
Mm. Känns det ändå som att du har de kvaliteterna att du skulle kunna ta en sån roll, men att det blir ju mindre sport och mer ekonomi och annat kanske?
Ja, men lite så. Andra får ju bedöma om jag har de kvaliteterna. Jag har en civil bakgrund som gör att jag kanske skulle kunna besitta vissa av de kvaliteterna. Det kan jag dela. Men här roliga var att jobba med att förbruka pengar än att dra in pengar, som jag sa till PA. Alltså, här är en intressant tjänst, absolut. Men för långt från sporten för att det skulle kännas attraktivt för min del.
Du skulle snarare ta ett steg närmare sporten om du fick bestämma.
Ja, men alltså, det jag funderar på vad jag vill, så alltså, jag kan ibland längta efter att vara på is. Alltså, jag har inte varit på is på länge. Jag har ändå varit ungdomstränare och följt min son Nils då, även för att vara på TV-pucken. Jag tyckte det var ruggigt kul att vara på is. Sen kanske jag inte är den bästa istränaren, men jag tror att jag skulle kunna vara en schysst istränare och i alla fall kunna jobba på juniornivå på ett bra sätt. Så att ibland kan jag drömma om att träna ett J20-lag. Här skulle jag verkligen kunna se fram emot att göra och börja en bana där. Men jag har för kul jobb just nu, så att det känns ett riktigt läge för det. Men ibland skulle jag kunna verkligen tänka mig att det skulle vara jäkligt kul att få jobba med J20-killar som ändå har valt väg. De brinner för att bli bättre och med stort eget engagemang och en viss kunskapsnivå ändå kunna hjälpa sådana att bli det bästa av sig själv. Det skulle vara ruggigt inspirerande, tycker jag.
Ja, vi har ju pratat en del om ditt jobb, och jag vet inte riktigt om vi hann med att fråga, vad är det absolut svåraste och tuffaste med ditt jobb?
Men som jag nämnde lite, är ju det här med hur man ska prioritera tid, om jag tar utifrån mitt eget perspektiv. Sen tycker jag att en annan stor utmaning utifrån våra roller, tycker jag, är att hitta bra ledare. Alltså ledare som både är jätteduktiga hockeymänniskor, som dessutom är bra pedagoger och bra ledarskap, och dessutom har en passion och vill jobba mycket och smart. Och Vi har mycket, jättemycket duktiga ledare i vår organisation, men att hitta bra ledare över tid tror jag kommer att utmana oss framöver. Och där behöver vi också ha någon plan för hur vi själv jobbar för att utveckla våra ledare som finns inom organisationen. Och där har vi ett jobb att göra ännu bättre saker, tänker jag.
Och på tal om, du fick lite tuffa frågor och nu ställer jag de här vad som är tuffaste med din roll. Jag kan ju tänka mig också i din roll och Erik Forsells roll, det är en hel del tuffa beslut. Jag tänkte mig att vi går backa till våren i fjol, en spelare som Niklas Burström som är liksom Skellefte-ikon och liksom växte upp här och spelade många säsonger. Hur tufft är det att ta ett sånt beslut och ta det samtalet med en sån som Niklas Bursson som exempel då?
Ja, nej men här är ju, alltså då beror Skellefte-killar är ju extra tufft att fatta sådana beslut. Nu är det ju mest Erik som har den dialogen då vi kommer till att meddela beslut, men vi sitter ju och verkligen vrider och vänder på det tillsammans innan vi kommer till det beslutet. Och, ja men det är liksom att kunna som ta på sig verkligen föreningshatten och vad är bäst för Skellefteå AIK här och nu och för laget och vad kommer att gynna oss framöver och väga alla plus och minus som respektive alternativ ger. Men otroligt tufft att bero Skellefte-killar som man inte vill eller tänker förlänga med. Men också otroligt inspirerande och glädjande varje gång man får signa upp en ny ung Skellefte-kille som tar plats i våran trupp. Ta exemplet Måns Forsfjäll nu som vi ser, som vi fick i ett rookieavtal som utvecklas och blir en stabil SHL-spelare. Så den känslan som man får varje gång vi får göra det är ju också då magiskt positiv utifrån det andra perspektivet.
Mm. Ja, då har vi fått med både det tuffaste och det som är den absolut roligaste med jobbet.
Ja,
typ. Och se utveckling.
Se utveckling på egna killar som han helst också gått från ungdomsverksamheten. Det är ju helt fantastiskt att få vara med.
Hur ser du lite stort på årets säsong då, med tanke på att det var väldigt många spelare som försvann i fjol, väldigt många rutinerade, lite stabilare spelare, toppspelare som man brukar säga, och många försvann ganska sent. Ni var väl inte någon favorittippade inför i år, värva en hel del kanske från allsvenskan och hitta de här lite guldkornen som man gärna vill hitta. Hur ser du på utvecklingen att just nu, här och nu när vi spelar in det här, så är ni ju etta i tabellen?
Ja, men det var ganska intressant. Vi satt ju där typ i april, jag och Erik, och kände ja, en plats.
Visst har du inte missat att Norran har en nyhetspodd nu?
Precis, den heter Studio Norran och den leds av mig, Wilhelm, och dig, Tinnika.
Och den handlar om stora nyhetssnackisar från veckan som gått.
Sök på Studio Norran i din poddspelare så hörs vi.
Kvar att fylla, det här känns riktigt bra. Vi kommer få ett kanonlag nästa säsong. Och så händer en massa saker då, på kort tid, och vi får som rikta om våra blickar och jobba på ett annorlunda sätt och börja jaga utländska spelare som vi kanske inte har varit superbra på tidigare heller. Så det har varit mycket videotittande i sommar. Men här har jag också fått ett relativt bra utfall får man väl säga. Men det som var inför den här säsongen också var att vi bytt ledare. Alltså det är ju också någonting som berör oss, jag och Erik, ganska mycket eftersom vi är ju deras närmaste chefer då, eller hur man ska uttrycka sig. Så att både byta två ledare på juniorsidan och byta två ledare på seniorsidan krävde mycket av oss i början av säsongen. Att verkligen få dem att anamma vårt sätt att jobba, vårt sätt att tänka, vår värdegrund, hur vi tänker i föreningen. Så där fick vi lägga mycket tid och energi. Men också om man investerar i det tidigt så kände vi att det var viktigt att göra det, och vi tycker att vi har fått en bra som skjuts på grund av det. Men naturligtvis hade vi höga förväntningar på våran trupp och vårat lagbygge och vårat ledarteam, och vi har ju också byggt med oss lite erfarenhet utifrån de här två senaste säsongerna där vi haft en ganska okej höst, men sen har vi som exploderat efter jul de två tidigare säsongerna och hade väl lite annat tänkt på hur vi skulle som inleda och vad vi tyckte att vi behövde utveckla och vad vi kanske skulle prioritera då vi tränade lite i början på ett lite annorlunda sätt, vad vi valde för övningsval och vad vi riktade uppmärksamhet på. Och det tror vi kanske har bidragit en del till att vi har fått en bättre start på den här säsongen och på ett sätt att kunna hålla oss högre upp tidigare och därmed skaffa oss en bättre position redan före jul för att då kunna vara där vi är idag. Så erfarenheten där har hjälpt oss en del. Ledarna kom in på ett bra sätt tidigt ändå, tyckte vi. Och så lyckades vi ändå hitta de här spelarna som vi fick in ganska sent, men ändå lyckades träffa rätt bra på dem. Så som ju också blev kanske lite bättre än vad man hade vågat hoppas på, om man då ska vara helt ärlig. Mm. Men sen också det som är häftigt tycker vi är ju den här utvecklingen vi ser på spelare som kommer in hos oss. Och Jonathan Jonsson gör en bra säsong i fjol, men får ju då ytterligare en fin sommarträning eller en hel träningsår med oss, och har ju som exploderat och varit fantastiskt duktig. Så att se den här utvecklingen som många gör, som är så otroligt viktig. Får vi många som utvecklas samtidigt oavsett ålder, då får vi utveckling på laget, och här är väl det vi kan se lite skördar just nu då. Så det känns riktigt bra.
Mm. Att ni leder serien nu, är det överraskande för dig?
Ja, men inte överraskande. Alltså vi tänkte att vi skulle vara ett topplag, absolut. Så går vi alltid in, och vår vision att vi ska vara ett topplag över tid och kriga om eller tävla om SM-gulden varje år, det är ju som ett mantra som vi alltid präntar in i våra spelare och vill få dem att verkligen anamma och förstå att kommer man till Skellefteå, där är man ett topplag, och då ska man kriga varje år om att vinna SM-guld. Och bygga den mentaliteten, så var det väl inte att man tänkte att det är en utopi att vi ska vara ett topplag. Men sen att vi ligger etta nu är väl kanske lite bättre än vad jag själv kunde tro, men att vi skulle vara ett topplag, absolut.
Vi har ju passerat deadline för den här säsongen, men eran deadline fortsätter, det blir en ny säsong, så det bygget är ju gång över tid, över lång tid. Ni har ju redan 18 spelare, om jag räknar rätt, på kontrakt A-lagsspel till nästa år, och även många som kommer underifrån. Det känns väl ganska stabil på så sätt, eller hur ser du själv på om du blickar till nästa säsong?
Ja, men jag tycker att vi ligger bra till. Naturligtvis att vara ett topplag och en förening som över tid gör bra saker gör väl att man kanske blir lite attraktivare, lite lättare då man ska rekrytera, om en tuff konkurrens på marknaden. Vi tycker att vi har varit ganska duktiga på att hitta, som ni var inne på, lite guldkort från Allsvenskan som har fått bra utveckling. Så naturligtvis tittar vi där även nu. Vi ser också att vi har många unga killar som kommer från egna led som känns spännande. Måns var vi inne på, det finns andra som har haft bra utvecklingskurvor också, så att det ser också spännande ut. Det finns många där att välja bland, och naturligtvis behöver vi ju hitta annat också, men vi tycker att vi ligger i bra fas, vi ligger bra till. Det finns jobb att göra och vi jobbar hårt, så att vi kommer att ha ett slagkraftigt lag även till nästa år, här är vi helt övertygade.
Finns det någon hemvändare som du ser kan lite extra chans skulle kunna, jag tänkte för era fans som tittar på det här, så här, vi har ju sådana som Sebastian och Anton Lindholm och några till där ute som man, många tänker att ja, kanske nästa säsong de kommer hem, nästa säsong. Nej, vad tror du där?
Nej, men alltså, vi försöker hålla bra kontakter, framförallt Erik som har mycket dialog med alla våra som är utrikes och spelar i andra ligor, och sen när tajmingen kommer och när det passar för båda parter, alltså här är ju inte superenkelt att få till alltid, men vi har väl någon form av tänk på vilka vi skulle önska i första hand, och här finns många duktiga spelare, det kommer att bli en del svåra beslut även där, om det blir aktuellt att många vill komma samtidigt, men vi jobbar på, vi kommer hitta goda lösningar, tror vi, så att här kommer det att bli bra.
Vi ska spåra tillbaka klockan nu något dygn också, deadline, berätta lite kort, officiellt så sa ni att ni satt ganska nöjda, och det är ju egentligen inget konstigt där, men det händer alltid mycket saker. Finns det någonting du kan berätta om kvällen där? Var det någonting som ni var nära att kroka eller någonting som spännande som var? Vad kan du säga?
Nej, men jag kan inte säga så jättemycket, men vi satt inte och inte gjorde någonting, så kan jag säga. Så att vi jobbade på, hade någon liten fisk som vi försökte fånga, men ja, här blev ingenting den här gången, men så kan det vara ibland.
Var det någon speciell position ni tittar på i sådana fall?
Nej, men alltså vi var ganska lugna inför trädgården. Vi tyckte att vi hade en trupp på plats, men sen kan det ibland dyka upp grejer som man minst anar, och då måste man naturligtvis vara redo för det, och här försökte vi vara, och då dök upp lite spår som ändå var intressanta, men ja, det blev ingenting den här gången, och vi är nöjda med den trupp vi har, och vi ser med tillförsikt fram emot att få avsluta med säsongen med den spelartrupp vi har just nu.
Ni har ju också en damsida som växer och som ni satsar en hel del på, och du är ju även högsta chef på den sidan. Hur ser du på utvecklingen där? För där har ni ju satsat en hel del, och sen utvecklas ju också serien plus TKH-satsningen som du också gör på tjejer.
Mm. Ja, men där händer det mycket positivt, vill jag påstå. Först när det är som tredje året jag är med, jag tycker det har hänt mycket kring utvecklingen på framförallt hur tjejerna tränar och framförallt fyssidan som jag tycker vi har tagit stora kliv på. Katarina Burvall kom in för, jag tror det är tre somrar sedan. Har också varit med på vintern då. I år har vi också adderat in då Thomsons gäng som har varit med i planeringen lite grann för att få ännu bättre upplägg, och de har hållit en del pass också. Tjejerna tränar väldigt, väldigt bra nu över hela säsongen. Bra fys under sommaren, man tränar mycket, man tränar elitmässigt. Fått också kunna lägga ännu mer resurser på ledarsidan. Från i år har vi nu Kajsa Östlund heltidsanställd från augusti och framåt, vilket gör att hon kan lägga ännu mer tid på att förbereda och planera träningar. Också byggt upp ett väldigt, väldigt bra ledarteam runt omkring henne med i år då Claes Lindholm, Antons pappa, och så Thomas Lindahl, Henke Östlund, Kajsas brorsa. Så vi har ett engagerat och väloljat ledarteam där som gör mycket bra saker tillsammans med Ulrika Dahlgren, vår teammanager, som lägger ner ofantligt mycket tid och är också grym för tjejen och skapar förutsättningar för att det ska bli bra för dem. Så att vi har tagit verkligt goda kliv där. Vi går ju in nu i Damalsvenskan där vi har vunnit båda matcher mot Löven, vilket alltid är lika skönt. Nu har vi ett nytt motstånd i helgen med Sandviken och Färjestad, så att det blir kul för tjejerna att få möta nytt motstånd. Och serieupplägget skapar ju också bättre matcher här efter jul som gör att man förhoppningsvis är mer förberedd när man når då till det slutliga kvalet att kriga mot ett SDH-lag i en indirekt avgörande playoff, då, playoff 3 som det heter då nu. Så det känns bra. Jag tänker också att samhället som är jämlikt med hälften tjejer, hälften killen, så är det naturligt att föreningen också bedriver både kill- och tjejverksamhet. Jag tänker också att det skapar ännu bättre miljöer uppe på arenan där tjejer och killar möts i korridorerna. Jag tror att det är bra för hockeyns skull. Skapar också en helt ny möjlighet till publik om ännu fler tjejer blir intresserade av hockeyn som sport. Och vi vet också att många som håller på med idrott hamnar i viktiga positioner, och tjejer tar ju bara större och större andel av viktiga positioner i samhället framöver utifrån att de är ofta väldigt skarpa och målinriktade och utvecklas bra, och killar börjar bli lite mer lazy och slöa. Så att det här är en utveckling som gör att tjejer kommer att få ännu större roller i samhället, så att det är viktigt att de också älskar hockey som många andra gör.
Listan.
Vi ska gå över till listan nu är tanken.
Nästa del av programmet, ja.
Och listan då, gjorde vi en lista över de bästa ledarna i Skellefteå AIK under 2000-talet. Och topp 5 där var 1. Lasse Johansson, 2. Pia Iselsson, 3. Lasse Marklund, 4. Jan Exet Eriksson och 5. Per Nordlund. Och vad som var lite olyckligt där var ju att Hasse Wallson följde bort där. Han hade inte varit topp 5, men han skulle definitivt ha varit med på listan. Och sen Micke Engström var inte med, och förklaringen där är ganska enkel. Det är att han har ju ingen formell ledarroll, utan han har ju någon sån här rådgivande roll, funktion, i och med att han har ett sånt jobb som gör att han inte kan ha en formell roll, har jag förstått det som. Så därför var inte han med. Han,
ja, vi fick lite frågor kring det, att Micke Engström saknades, och det var ju den förklaring vi gav när vi fick mejl och lite annat. Sen är ju den, en lista är ju en lista, den kan man ju ranka som man vill. Hur ser du på den topp 5 som vi hade där då?
Nej, men jag har ju fått följa Skellefteå från sidan om, och jag tycker att de namn ni har där uppe på toppen på listan tycker jag speglar mycket av den utveckling som Skellefteå har stått för. Det är många som gjort ett otroligt viktigt och stort arbete i föreningen. Lasse Johansson, PA, Lasse och Janne på juniorsidan, fantastiskt jobb de har gjort. Per som ordförande över lång tid. Jag saknar också Micke när jag läste den listan första gången, för Micke Engström har funnits med i kulissen under lång tid och var det en nyckel, tror jag, till mycket. Han finns ju fortfarande med lite grann. Nu är vi ju två som jobbar med sporten, så att vi kan ju bolla mycket med varann, men vi använder fortfarande Micke ibland då vi vill konsultera utifrån hans erfarenhet som ledare länge i föreningen. Mm. Eller ledare, men som har funnits i bakgrunden i föreningen.
Det är viktigt att nämna honom. Nu var han inte med på ledarlistan för att, som Adam säger, inte haft någon officiell roll, men hans betydelse för Skellefteå har ju trots det varit stor.
Ja, men så kan man väl sammanfatta på ett bra sätt. Absolut. Mm.
Ja, och du, Arvid, hur ser du på Niklas möjlighet att nå den här listan över tid?
Alltså, nå listan kommer ju han och Erik Forssell att göra. Det är jag helt säker på. Sen om man ska komma upp på topp 5 och så vidare, så måste man ju vinna lite titlar. Det handlar ju mycket om det i slutändan, de här resultaten. Men jag tycker att Niklas och tillsammans med Erik Forssell gör mycket bra. Tycker man har gått tillbaka lite till den här klassiska Skellefte-modellen, lite Lasse Johansson-modellen, och hittar de här guldkonen. Så att, och så gör de mycket bra i hela föreningen. Och sats, ja, det känns väldigt positivt för Skellefteå AIKs del just nu, och det har väl gjort det i stor del under hela 00-talet, men just nu känns det väldigt harmoniskt och bra i Skellefteå, och de gör mycket bra, så att fortsätter de så här och kriga på en 5-10 år till, så är de väl där topp 5 kanske, och en del titlar, så att det är väl inte helt omöjligt.
Ja, titlar finns det goda sannolikheter kanske redan i år. Men hur är det annars att jobba i en förening som Skellefteå, vars sämsta resultat är sjätte plats och kvartsfinal de senaste i princip 15 åren?
Ja, men det ställer naturligtvis en hög kravbild på allting. Om man, alltså, när man tänker som Djurgårdens situation nu eller Malmös situation nu, alltså, man avundas ju inte de sportcheferna eller GM:erna som jobbar i de positionerna nu. Och sen kan man ju som fråga sig, varför blir det så? Vad är det som gör att man hamnar där? Och vad är det som gör att Skellefteå över tid ändå kunna ligga där de ligger? Svårt att svara på, men gör man bra saker över tid så brukar det kunna ge god effekt. Men att kunna hålla i är också en väldigt konst. Nu känner väl jag att vi kom in i ett ganska tacksamt läge. Jag och Erik kom in, ja men, här var som läge att försöka vända lite uppåt igen, och fick en bra start och skapade energi och kommer med höga arbetsmoral och vill mycket, och vi var två som kunde hjälpas åt att dra lasset, och ja men, fann varann ganska tidigt i hur vi skulle jobba, och ja men, kommer dit och vill verkligen lägga ner tid och själ. Och så då med PA kvar som en stabil stöttespelare, för man kommer som ny, man har ändå mycket frågor och han känns stabil att ha där. Så att, lite trist att PA lämnar redan nu, hade gärna jobbat med han något till år. Han har gjort fantastiskt mycket bra för föreningen och är en grym människa. Men det som är, nu får vi hoppas att det kommer in någon ny som är beredd att axla hans ansvar och göra bra saker. Det kommer att finnas garanterat goda kandidater, och vi har förhoppningsvis bli en grym människa som kommer in. Om det blir en tjej eller kille återstår att se, men det ska bli intressant att se vem det blir. Och naturligtvis ganska viktigt för min del vad man får för chef. Jag har haft förmånen av många bra chefer över tid och jag har jobbat, och ska man må bra och trivas på jobbet är det viktigt att man har en bra chef, så att jag hoppas att det blir någon kanonkille eller tjej.
Det brukar ju pratas lite om, man lyfter ut en liten grej där du sa att om en sportchef och en klubbdirektör inte drar jämnt i en klubb, det är bland det värsta som kan hända. Att det kan vara roten till rent av att alltihopa kan fara över ända. Så det är verkligen på så sätt avgörande, upplever jag. Hur ser du på saken?
Nej, men jag delar att det är viktigt att man har en bra kommunikation, och där ska jag ändå PA cred för att han delegerar det ansvaret till oss, och vi får ta det ansvaret och hantera på ett bra sätt. Det som är viktigt för oss är att vi kommunicerar bra och håller den informerad över vad som händer och hur vi tänker. Och gör vi det så känns det som att han litar på oss på ett bra sätt, och hittills har vi skött våra kort ganska bra och kunna, ja men, rekrytera bra spelare och ledare och hålla en ekonomi i schack, som ju också har varit en tuff period för föreningen i covid-tider, där man verkligen har fått tänka på att hålla i stålarna extra noga utifrån att det har varit så svårt att bedöma intäkterna. Får vi publik, får vi inte publik, kommer statliga bidrag, kommer inte statliga bidrag. Så det har varit en tuff period, och som klubbdirektör tänker jag nog att det kan ha varit extra tufft under den här perioden, då man ändå har helhetsansvaret och har så otroligt många osäkerhetsfaktorer som man ska hantera tillsammans med att förändringarna kommer stup i kvarten. Så att det har varit två tuffa år för organisationen, då kan jag bara tänka mig att som yttersta ansvarig ännu tuffare.
Så att få att avsluta mitt guld för PA:s skull, då kan jag tänka att det skulle kännas lite extra bra för
er. Ja, men det skulle kännas helt magiskt. Alltså vilken present till honom att få avsluta med ett guld. Så vi kommer jobba stenhårt för det, kan jag säga.
Jag tänkte också, vi pratade lite ledare, och Lasse Marklund var med på listan. Vi vet ju att han försvann ju från föreningen där under förra året, och det var väl också en tuff process. Vad kan du säga där med Lasse som har varit så pass länge och så i föreningen?
Ja, men Lasse och Janne och Lasse har gjort ett magiskt arbete för föreningen över tid och kunna skola fram så mycket unga killar genom våra egna led, så ska de ha en otrolig cred för det. Ja, men jag och Lasse jobbar på och försökte hitta varandra, och ja, men det funkar väl ändå helt okej, men till slut kände vi väl att vi kanske inte riktigt var på samma våglängd kring olika saker, och blev lite svårt, men vi försökte ändå hitta vägar och vi jobbade för att hitta vägar och vi samtal och men nu vart det en sån där lösning som jag tror var bra för båda parter. Och det är alltid svårt om man ska göra fatta sådana beslut där en människa som gjort så otroligt mycket bra för föreningen att lämna då, förstår jag att det är ju jättetufft. Det var en tuff resa som jag gärna inte hade gjort, men nu blev det så. Vi får göra det bästa av situationen, men Lasse och Janne och de som har gjort den här juniorresan och jobbet underifrån ska ha otroligt cred för vad de har skapat för Skellefteå AIK.
Är inte det lite också, vad ska man säga, elitverksamhet i ett nötskal, att varsaka sin tid, föreningen är större än allt och att man måste ta tuffa beslut, man har sin tid, och så är det ju liksom även med spelare. Och det som är kanske problematiskt med spelare, för att lyfta resonemanget ytterligare en bit, är att spelarnas varumärke är oftast som starkast i slutet av karriären. Då får man kanske mer betalt än vad man kan prestera, medan när du är ung är det tvärtom, att det blir, man kan konstatera, åh fasen, det här var mycket bang for the buck. Och det är också en av utmaningarna med elitverksamhet. Det blev mycket där, men du kanske
hängde med. Jag delar din uppfattning till 100%. Ja, men då vi funderar på hur man ska prissätta ett avtal, så handlar det mycket om vad man ska sätta för värde på avtalet och vad kan vi få övervärde eller kan vi inte få övervärde och hur ser man på det. Och precis som du säger, spelar varje med länge och presterar bra över tid, vill ha bra betalt, vilket man också förstår. Men man vet också att ju äldre man blir, så till slut börjar kurvan gå lite ner, och hur kan man då prissätta det? Så att det är svåra frågor, men också viktiga frågor att... Och det får vi lägga mycket tid att diskutera internt hur vi ska tänka då vi jobbar med de avtalssättningarna. Så att, intressant, inspirerande, men också en svår fråga att hantera över tid.
Och de bästa sportcheferna, de byter ut spelarna precis innan kurvan börjar vika neråt. Det är det som oftast gör det så enormt delikat situation att vara sportchef. Om du frågar mig.
Ja, men jag kan dela återigen vad du säger. Ja, men Erik gör ett bra jobb där och vi diskuterar mycket tillsammans, så att det känns som att vi försöker tänka på föreningens bästa och maximera värdet av varje avtal som vi skriver.
Ja, och då ska vi gå vidare till den sista fasta punkten, Arvid.
Drömfemman. Ja, du ska få Niklas plocka ut din drömfemma. Och där, vi kan väl ta lite bakom kulisserna här. Adam, hur gick det när du skulle berätta för Niklas att han skulle ta ut sin drömfemma?
Ja, så där på kvällskvisten så skulle jag skicka ett sms med drömfemman, trodde jag. Men då var det drömgräns, stod det i det meddelandet. Och då kom det tillbaka ett mess där det stod drömgräns, och sen var det någon gubbe där. Jag reflekterade inte över att det var en funderande gubbe. Så då svarade jag bara no limit. Så att, jag trodde han menade sig drömgräns, att det fanns någon drömgräns för hur man tar ut den här femman. Och så blev det bara ett enda virvar här. Och så kommer Niklas hit innan sändning och skulle då ha en drömfemma med sig. Och så sen, vadå drömfemma? Du skrev ju drömgräns, jag fattar ingenting. Så där är vi nu.
Så man kan väl säga att det blir lite på studs, Niklas, här.
Ja, men det har varit en liten utmaning som jag bara fick till mig här när jag kom hit. Så att, men vi får försöka lösa det på ett så bra sätt som möjligt.
Ja, men om du börjar med, man börjar väl oftast med backparet där då. Vad har du för backar i din drömfem om du får tänka fritt?
Ja, men alltså skulle jag ta en Skellefteback som jag verkligen följde här under storhetstiden, om man tog guld och där, så tänker jag väldigt mycket på nummer 7, David Rundblad. Alltså hans spelskicklighet och hans sätt att ta pucken framåt i banan och hitta lösningar. Jag vet att min son gillade han ganska mycket som ung spelare. Han var ju otroligt skicklig med spelet med puck. Så att David Rundblad blir en av backarna som jag vill ta till mig i drömfemman. Den andra
backen. Nu är det frågan om det blir din son här som blir den andra backen.
Nej, men vi ska försöka hålla han utanför det här. Absolut. Den andra backen är lite svårare att tillsätta, tycker jag. Men jag tror jag ska ta en gammal klassiker från Pite-tiden faktiskt. Från min unga tid. Jag var och såg mycket på Pite-läktaren. Det fanns en back som heter Peder Stenberg. Ruskigt slagskott. Alltså, det finns några roliga episoder om honom. Stod på läktaren där och så fick de teka i anfallszon, så var det en som publiken som skrek Peder, skjut en gräsar! Och så fick han världens träff där och gjorde mål efter den teckningen. Så är det som ett minne som etsade sig fast. Men han har ett grymt slagskott i Peter, så jag tar honom på backen faktiskt. Som en liten riktig outsider.
Ja, jag undrar om jag kan umgås med hans... Han har en son kanske. Det kan vara... Det fanns någon Stenbergs gäng som var uppe i Jutis och hade någon stuga där. Men det kan vara fel, men det kan vara så att jag har umgåtts där med familjen.
Mm. Tittar vi forwardsmässigt så... Jag har ju följt de har jag också följt i och med att Soran spelade där. Men jag har ju följt Skellefteå väldigt mycket under Lasse Johanssons tid. Så är det där man har så mycket goda minnen med SM-gulden då, som pricken över iet. Och att vara där i Luleå och vinna SM-guldet den fjärde matchen var ju som någonting helt magiskt. Och att vi ska bilda en kedja vill jag ju ha med nummer 10, Jocke Lindström. Har ju kvalitet och har ju över tid varit en sån magisk spelare både i... Och det är Skellefteå, men det är ju hela SHL och hur man ser hur han driver träningar hos oss vid 38 års ålder. Alltså man kan bli så sjukt imponerad av den killen. Så att han har grymt mycket kvalitet som man önskar ännu fler skulle kunna ha. Mm. Både som spelare och hur han driver träningar. Fantastisk.
Mm.
Så han hamnar där. Men sen om jag bara som får ta en spelare utan att jag ska ha någon koppling så finns det ju många skickliga spelare man har fått se och som håller högklass borta i NHL också. En som jag alltid har gillat mycket, som jag tycker står för många bra saker och en skicklig spelare, är ju Sidney Crosby ändå, som center skulle jag nog sätta in där. Om jag får önska en riktigt bra center i den.
Ja, han funkar ganska bra i den femman som center.
Ja, exakt. Han ska kunna passa riktigt bra där. Nej, men sen sista ytterforwardsplatsen, det finns många goda spelare att välja på. Han är svår den. Han är riktigt svår tycker jag. Riktigt svår.
Ja, nu var det här med drömgräns-sms, ja, förberedelserna.
Alltså, förberedelserna är inte optimala inför det här beslutet, men ja, vad ska jag tänka? Alltså, det finns många som jag skulle kunna ta med, men ska jag ta en med Skellefteå-koppling eller en Skellefteå-kille så...
Jag tror du skulle ta någon av de här som var runt omkring dig där i Piteå. Det är ju som ett helt gäng där.
Ja, jag hade ju många goda spelare som jag fick vara runt omkring där som jag har lirat med naturligtvis. Men... Ja...
Nu får vi ta ett beslut.
Ja, nej, men då tror jag ändå att jag går på nummer 45. Oscar Möller. Tycker de, alltså han tillsammans med Jocke, om man ser på Skellefteås framgångsresa som har varit, är inte bara de som har gjort skillnad, men deras sätt att driva laget och driva träningar varje dag tillsammans med många andra kärnspelare som PG och ja, men de som har varit med lite längre kring den där årskullarna, alltså de har gjort det fantastiskt bra och ja, gillar den typen av individer och hur de verkligen står för allt man kan önska och verkligen, ja men som våra värdeord, alltså tillsammans jobbar, växer och vinner vi. Och de illustrerar som alltid där. Man gör det tillsammans, man jobbar stenhårt varje dag och man utmanar sig själv och vill bli bättre hela tiden. Trots att man börjar bli äldre. Alltså här är ruggigt bra.
Vi får väl höra sen vad din kollega Erik Forssell säger, att han blev utelämnad från centerpositionen och att Sidney Crosby klev in där istället. Men det kanske är helt okej när det är Crosby som tar den platsen.
Ja, vi hoppas på det. Vi hoppas på det.
Ja, det var trevligt att ha det här. Vi är i princip i mål med vår första podcast i slossning sen vår comeback kan man säga. Det som vi avslutningsvis har tyckt är lite kul, eller som många tycker är kul med dig, är att hela din släkt är ju splittrad men personifierar samtidigt Piteå. Att hälften där håller på Luleå och hälften håller på Piteå. Så man kan säga att du lever ju som i...
Hälften liksom, håller på Skellefteå.
Hälften på Luleå, hälften på Skellefteå. Så du lever ju i, liksom, med någon form av rivalitet varje dag upplever man.
Ja, men lite så är det väl. I min familj är det ju definitivt så. Där är det mycket Luleå-hjärtan. Men... Mina föräldrar är ganska mycket Skellefteå-hjärtan, så att nej, men det här är en verklig blandning där. Men för min del som har följt Skellefteå länge och fick lärde känna Lasse Johansson tidigt, så kändes det så här, det var väldigt, väldigt mycket Skellefteå för mig. Och här, den resan som den föreningen har gjort och där jag nu får vara med och påverka själv är ju otroligt inspirerande att få vara i den miljön.
Ja, men du, det låter ju häftigt. Tack för att du var här, Niklas. Jättekul att du kom hit.
Tack själva.
Hoppas vi inte grillade för hårt där.
Ja, det var lugnt.
Ja, det är härligt.
Tack.
Då tackar vi för idag, på återhörande.
Du har lyssnat på Islossning, en podd från Norran. Ansvarig utgivare, Helena Strömbro Ershag.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina, fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina, fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's. Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.